Hej alla vänner där ute och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Polispodden i Lund. Som vanligt så har vi Patrik med i studion och idag ska vi även få stifta bekantskap med Birgitta Bergström som är gruppchef för våld i nära relation. Är det en grupp, Birgitta, berätta?
Ja, det kan man säga att det är. Och den gruppen som jag är chef över jobbar med brott mot barn. Och då har vi ju lite olika grupper. Så att just min grupp jobbar med brott mot barn. Men det här är lite min specialitet, så jag kan ju lite grann kring vuxenärendena också.
Så bra. Tack för att du hjälpte mig där. Patrik, du är också med idag.
Jajamän, tillbaka igen.
Ja, och du ska få prata lite om Valborg. Vad som hände där, om det hände någonting eller vad det är så. Så att där har vi lite programmets lilla kärna. Så Patrik.
Ja, och sen på slutet tänkte vi tipsa om polisen.se. Tipsa polisen.
Ja, det ska vi också prata lite om. Jajamän. Då avslutar vi med det. Toppen, toppen. Patrik.
Valborg.
Valborg, Lund. Det hamnar ju på världskartan.
Ja, och det var ju kanske inte det vi trodde för. Eller var, anledningen till det var ju inte att det skulle vara stor smittspridning som vi var rädda för. Utan det blev ju stadsparken och hönsgödsling. Det blir jättebra, tycker vi. Och det var bra att det var kallt just i år, tycker vi att det var bra att det var kallt och dåligt väder. Väldigt lugnt var det ju. Och det var ju fokus på corona såklart. Det var ju ingen ute i Lund överhuvudtaget i princip, så det blev ingen fara för det. Och då blev det inget heller någon våld eller några brott mot alkohollagen eller någonting, så vi, det blev ju ingenting av någonting kan man säga. Men vi hade ju relativt många poliser då som jobbade. Vi var i beredskap för att det skulle kunna bli bra väder och att det skulle kunna vara lite festande ungdomar ute. Men det gör ju ingenting om vi är sysslolösa som vi blev den här gången, så då fick vi fokusera på bara vara för en gångs skull.
Ja, skönt ju. Mm. Men kan man säga det att regn och blåst är polisens bästa vän?
Ja, vi brukar ju säga det, att det är polisväder. Det är lite tråkigt också, det är lite defensivt. Vi brukar ju bejaka Valborg till exempel. Det är en kul dag. Där vill vi vara med och se till så att det blir en lugn tillställning. Men just i år var det faktiskt riktigt bra att det blev regnigt. För det kunde bli lite trixigt annars att hantera för stora folksamlingar med tanke på smittspridning och våran befogenhet. Det har blivit svårt i år.
Ja. Ja, för det togs ju faktiskt beslut också att stänga hela stadsparken. Och, vi hade ju inte ett sådant beslut förra på det när vi pratade om det, och då visste vi ju inte
alls. Nej, vi visste ju inte. Och det var ju inte vårat beslut, utan det var ju kommunen som bestämde sig för att hänga in stadsparken. Vi kunde ju inte det, polisen kunde ju inte fatta de besluten. Så nej, det blir bra. I år blir det bra.
Ja, ja, men då det får fem polisstjärnor av fem då.
Ja, verkligen.
Kan man säga så? Ja, vad härligt. Vad bra. Birgitta Bergström, hur hade du det i Valborg?
Jag hade det bra.
Ja.
Och vi brukar vara på brasa nere vid stranden, men det var ingen sån i år, så det blev en liten brasa i den öppna spisen istället ihop med gubben.
Åh, trevligt.
Så det blev varmt och gott.
Ja, ja.
Behövdes inga långkalsonger.
Nej. Så skönt. Mm. Ja, men då blev det ändå ett litet valborgsfirande.
Absolut.
Ja. Ja, jag satt själv och hade någon sån här korv och makaroner med ungarna och frun jobbade, så att det var inte så storartat heller, men väldigt mysigt ändå. Och ja, vi ska väl prata lite om varför du är här idag, Birgitta. Ja. Vi är så lite intresserade, eller vi är inte lite intresserade, vi är mycket intresserade av, av vad du har och vad du sysslar med där på polisen här i Lund. Mm. Är du stationerad kan man säga?
Ja, det kan man säga, fast jag är ju också lite flexibel. För det är ju så att den gruppen som jag ansvarar för har personal både i Ystad och Trelleborg också. Men jag utgår ifrån Lund, så här i Lund är vi 10 medarbetare plus mig, och sen har vi 3 i Ystad och 3 i Trelleborg som jobbar just med brott mot barn. Och då är det ju så att vi är ju särskilt utsatta. Brotten är ju den delen som vi sysslar med. Man kallar det brott i nära relation ibland, man kallar det särskilt utsatta brott ibland. Och det finns ju en satsning just på att anställa mot den här verksamheten som vi är jätteglada för, att det kommer innebära att vi kan jobba på med de här ärendena snabbt och på ett väldigt bra sätt för den som blir utsatt för den typen av brott. Så förutom min grupp finns det då också två grupper i Lund som jobbar med vuxenrelationsärenden. Och så finns det likadant i Ystad och Trelleborg. Och då, de ärendena som vi jobbar med, det är ju då brott i nära relation. Då är det när en person som är i nära relation begår antingen våldsbrott eller sexualbrott mot respektive mot före detta om man har barn tillsammans och mot sina barn. Så att det är de vi jobbar med varenda dag.
Mm. Men då, jag tänker, av den resursen som ni har där, ligger den i linje med hur mycket ärenden ni har?
Vi kan väl säga så här att just nu har just min grupp som då jobbar med brott mot barn, vi har flest ärende in till vår grupp i förhållande i hela Region Syd. Och vi är också den gruppen som har det bästa resultatet utifrån ärenden som går vidare till ett åtal. Och det är vi väldigt stolta över för att vi jobbar väldigt tydligt i samverkan med andra aktörer i vårt barnahus just för att få snabbhet i ärendena och för att få dem till att gå vidare till någon form av åtal eller som vi också kan få till en form av behandlingsform för en familj där detta behövs.
Mm. Vad är det för samverkanspartner som ni använder av?
Då är det ju åklagaren och socialtjänsten i första hand och så är det vi. Och sen har vi då i vårt barnahus också personal från BUP som jobbar där som möjliggör att få en tidig kontakt och en hjälp därifrån när vi hamnar i situationer där vi blir stressade och där kan våra familjer få hjälp direkt. Och de är oerhört duktiga på att ta tag i saker och ting på ett bra sätt. Sen har vi också möjlighet till att få information från regionen. Och så och då pratar vi om sjukvård. Och vi har också våra rättsläkare med i den processen som vi har på vårt barnahus.
Mm.
Så tanken är att alla aktörer ska samlas kring ett barn som då blir utsatt för ett brott. Så barnet kommer till oss en gång och berättar för oss en gång och behöver rättsläkaren titta på det, gör man det samma dag. Och det blir liksom inte en massa olika besök där vuxna, det här barnet ska komma till vuxna flera gånger. Utan vi är där och vi lyssnar tillsammans och kommer fram till en åtgärd. Och då är det åklagarna som fattar beslut vidare i utredningen.
Men jag tänker så är det inte, blir det inte väldigt omständigt med så många samverkanspartner? Man måste ju ha huvudet på skaft då ju, vad alla de här instanserna ska till.
Ja, och då säger jag precis tvärtom. Därför att precis det som är så bra med att vi är så många olika, det är just att var och en gör sitt. Vi kan koncentrera oss på vad poliser och göra det vi är bäst på, det vill säga hålla förhör och utreda i polisutredning. Åklagarna fattar beslut, socialtjänsten finns där för att stötta och hjälpa och för att se till så att deras utredning mynnar ut i något gott för hela familjen. Och då finns det också en möjlighet att få hjälp i någonting som man kallar för KIB, som är en behandlingsform. Och vi har så stort intresse av det så att det är faktiskt kö. Och sist vi pratade om det var det 8 familjer i KIB-behandling. Och då innebär det att har man då ett barn som har varit utsatt för brott, berättat för detta, man har en mamma eller en pappa eller både mamma och pappa som är misstänkta för brottet och där de ändå berättar för oss att ja, alltså när vi hamnar i de här situationerna så blir det svårt och jag behöver hjälp att hantera och styra min ilska och det som händer i mig när detta inträffar. Och då kan man få delta i en KIB-behandling som är fantastiskt bra och som mynnar ut i ett kontrakt. Och där är alla med. Barnet är själv ibland, mamma och pappa är med ibland, mamma själv ibland, pappa själv ibland i den här processen. Och då mynnar det ut i ett kontrakt där hela familjen skriver under på hur de vill att alla ska göra när en sån här situation uppstår. Så det blir precis tvärtom väldigt härligt att jobba i en sån miljö med så kloka människor. Och blir väldigt bra. Vi är väldigt stolta över den verksamheten.
Jag måste väl säga, vurmar ju också mycket för det samarbete som man gör. Vi är ju en liten del i den stora, stora pusslet. Mm. Och det blir väldigt bra till slut när vi hjälps åt så alla tillsammans.
Och det är ju faktiskt ett avtal, ett samverkansavtal där alla aktörer skriver på. Och det gör ju också att man har en viss liksom studs i det som krävs av oss. Att det här ska vi göra och vi ska ha styrgrupp och vi ska ha personal som jobbar i arbetsgrupper för att få ett bättre resultat. Så det är många delar i det. Men det är just barnahus är en oerhört bra verksamhet för att hjälpa barn som är utsatta för brott i relation. Och det är ju relationsbrott och sexualbrott vi har där.
Jag tänker så här, man måste ju ha en rätt så bra grund eller en bra utbildning också för att kunna handskas med all den här, alla de här förhören. Och man måste ju ha en fingertoppskänsla vad det gäller barnförhör. Och, man har ju sett de här kritiska granskningarna på när man har hållit barnförhör som inte har blivit bra, tänker jag. Hur ser det ut rent utbildningsmässigt?
Då är det så att det kan man väl också säga att det är egentligen den enda utbildningen inom polisen när det gäller förhörsmetodik som är riktigt bra och där vi är riktigt skarpa. Och då är den i en trestegsraket så att man går och då är man ansluten till universitetet så du får också högskolepoäng när du går den utbildningen. Då har man en steg ett där man får mycket lagstiftning och där man får grotta ner sig lite i psykologi och annat som liksom påverkar minnesfunktioner och så. Och den är på 10 veckor och sen så åker du hem och jobbar och får träna dig lite i att hålla förhör. Och de förhören håller vi ju alltid med hjälp av en videoinspelning. Och sen åker du tillbaka, optimalt skulle jag säga att det är att man gör det ungefär efter ett år. Och då får du nästa steg två där du tränas och grillas i att just hålla den här typen av förhör. Och då är de förhören en liten speciell metod som heter PIS-modellen. Där det är väldigt viktigt just hur man inleder förhöret, hur man skapar en trygg miljö för barnet, hur man minnestränar dem. Och hur man också får barnet till att kunna berätta i en fri berättelse vad de har upplevt. Så det är ett väldigt proffsigt sätt att hålla förhör på. Sen har då mina utredare en gång var tredje år en återträff där man får lite ny lagstiftning. Och får också ta med sig ett förhör upp. Och det blir granskat återigen då utav kollegor och de som håller i utbildningen. Så att det gäller minsann att man håller måttet. Och det finns de som har kommit hem därifrån och har fått snäppa upp sig lite igen. För det, så är det ju med oss att vi behöver det. Men just att ändå är återkommande var tredje år gör att det blir väldigt bra fokus på rätt saker. Och mina barnförhörsledare är oerhört duktiga förhörsledare.
Det är klart vi kan bli bättre i allt egentligen från polisen. Men jag tror vi är så trygga i vår verksamhet när det gäller brotten i relationer och hur vi jobbar. Det är ju svåra ärenden. Det är svårt och vi får ju kritik ofta ändå att vi inte kan komma till åtal med alla våra ärenden. Men det är svårt. Men vi tycker ändå att vi har ett bra upplägg.
Ja, och att vi kan absolut bli bättre på många saker. Och det tycker jag vi failar på lite hela tiden. Mm. Men det är rätt, vi känner oss trygga i det jobbet vi gör och det tycker jag känns bra att vi är det. Och de som jobbar med det gillar det de gör. Och sen får man också som stöd och hjälp får man handledning ungefär en gång i månaden med psykolog så att man handleds i gruppen.
Precis, det var min fråga faktiskt. För det är ju rätt så tunga ärenden emellanåt. Det har vi väl alla till mans inom polisen. Men jag tänker just, man kommer väl väldigt nära de här familjerna och barnen såklart. Och alla har ju en relation till familj, en familjebild. Så, men det tar ni hand om.
Det gör vi på ett bra sätt. Och sen är det bra att ha lite erfarenhet när man är i den här världen som jag är. Och jag har ju lång erfarenhet och det har jag rätt så många av mina medarbetare som har. Man har lite som jag brukar säga, man har en ryggsäck och både plocka och lägga i. Och den använder vi ofta. Och den ryggsäcken är inte tung utan den är bra att ha med sig och använda sig av.
Men är man väldigt fokuserad på att det här skit också, nu gick det ju inte till åtal. Eller kan man ändå nöja sig med att det blir en bra för familjen på något sätt? Ja, hur resonerar man?
Det är väldigt viktigt att man inte har det fokuset. Utan för oss är ju precis det du säger, fokuset är att ett barn ska känna sig tryggt att kunna berätta. Och även om vi får ett beslut av en åklagare att det här leder inte vidare till något åtal, så har barnet fått berätta, barnet har blivit trott. Socialtjänsten jobbar vidare med ärendet även om inte det väcks ett åtal. Och man gör en utredning. Och jag kan säga att det finns ärenden där man har ett barn som har berättat, men där man inte ändå kan väcka åtal. Där vi pratar med föräldrarna och säger, vill du se på en liten snutt av förhöret och höra hur ditt barn berättar? Och det kan jag säga att är det någonting som liksom blir väldigt bra, så är det när man får en mamma eller en pappa till att titta på några minuter av videoförhöret. Där barnet får beskriva hur man känner sig i de situationerna som uppstår. Och sen lever det vidare i en utredning som socialtjänsten gör. Så när vi liksom släpper det polisiära och det åklagarledda, så vet vi att socialtjänsten tar vid. Och ett sånt förhör sker ju på en och samma dag. Barnet blir hämtat på sin skola eller förskola på morgonen utav en särskild företrädare som då är en jurist som tingsrätten har förordnat. Och kommer till vårt barnhus tillsammans med en trygg person från sin skola. En person som barnet känner väl. Hamnar i vårt förhörsrum där som då är som ett litet samtalsrum med två stolar. Och kryper upp i en fårskinsfäll där och sätter sig upp med benen och pratar. Och det konstiga är att vi har barn som kommer liksom ingenstans ifrån och har inte träffat oss någon gång. Sätter sig i stolen med mina medarbetare och känner sig trygga. Och jag skulle vilja säga, utan att ha någon exakt statistik, att de allra flesta pratar och berättar. Väldigt få säger att de inte vill berätta. Och det är ju också intressant att man faktiskt vill berätta om hur man har det, för att man säkert också vill få en förändring. Samma dag, om det ska hållas förhör med mamma eller pappa, så gör vi det samma dag. Och sen när vi har hållit förhör med mamma eller pappa, så släpper vi vidare det till socialtjänsten. Och då har de fått information utav oss hur förhöret med föräldrarna gick till. Och de sitter givetvis med när vi håller förhöret med barnet. Mm. Så alla vet allt liksom, och har koll på det som har hänt under den här dagen. Vilket gör att det blir väldigt tryggt.
Okej. Det som jag tänker på i många av de här sammanhangen, när jag inte var polis och så här, jag läste tidningsartiklar att partners blev väldigt misshandlade, grovt misshandlade av sina partners då. Tänker man, fasen, hur hänger det ihop liksom? Varför inte bara gå därifrån och säga tack för kaffet, jag lämnar jag.
Mm. Ja, det är enkelt att tro att det skulle kunna vara så det går till, men så är det inte. Och det finns, när det gäller vuxenrelation, någon form av statistik framtagen av Brå, att det är den sjunde gången man får en box på läppen som man väljer att lämna den som har utsatt en för den här typen av brottslighet. Och då kan det ofta vara en annan parameter som styr också, att man helt plötsligt förstår att herregud, det här fick mitt barn bevittna. Eller att man står med sitt barn på armen när partnern slår, så att barnet skulle kunna blivit utsatt för skada. Det kan vara sådana saker som gör att man väljer att anmäla. Och det beror på att den här, nu säger jag lite slarvigt kvinna, för det är oftast en kvinna. Det kan absolut vara en man, och det finns också i samkönade relationer samma problematik. Men oftast är det en kvinna som blir utsatt, och därför så väljer jag att säga det. Den här kvinnan har levt ihop med mannen under x antal år. Och då är det lite så här att du träffas lite så där, du träffar liksom mannen i ditt liv, va? Han som öppnar dörren för dig och han som kommer med praliner och som det är liksom himlastormande lycka. Och sen så efter någon tid så säger han, jag kan hämta dig på jobbet så slipper du ta bussen hem. Och så tänker man, gud vad han är snäll och gullig mot mig. Och så säger man, ja men det kan du väl få, ja. Och sen så när jag ska köra och handla middag till min mor eller hjälpa henne med någonting, så säger han, nej men du behöver inte köra till din mor idag igen, därför att Du träffade ju henne i förra veckan. Vi kan väl mysa lite du och jag här istället. Någon annan dag vill jag träffa min väninna kanske. Då säger min partner att ja, fast alltså, henne träffar du ju på jobbet ändå. Du behöver väl inte träffa henne nu igen. Och då är vi inne i en någonting som vi kallar normaliseringsprocess. Där man sakta men säkert blir så ensam. Därför att den som är partnern skalar av alla de här kontaktytorna som man normalt sett har. All trygghet som finns där. Och när man är tillräckligt ensam, det är då slaget kommer. Och sekunden efter ångrar garanterat sig den som har slagit och kommer med ursäkter och guld och gröna skogar samtidigt som den kan säga till den här mannen kan säga att du är så dum, hade du inte gjort på det sättet, hade detta aldrig hänt. Så den här processen, den pågår och till slut blir det ett normalläge för den som har den här typen av antagonist i sitt nära i sitt liv. Och då händer de här sakerna med lite jämna mellanrum och kan också då bli till slut en grov kvinnofridskränkning för att det då handlar om många olika sorters brott. Det kan vara allt från ofredande till misshandel och hot och skadegörelse och annat. Och den här kvinnan som lever i det här kan nästan ibland också provocera fram ett slag eller något annat för att hon vet att när hon har fått ta emot det så är det bra under en period. Så att, att man då inte bara går. Det är inte så enkelt att bara ta sitt pick och pack och gå, utan man står där liksom helt ensam. Och det måste vi som yrkesgrupp förstå när vi kommer till en sån lägenhet där detta har hänt. Och vi måste förstå det i rättsprocessen. Vad är det som gör att inte man bara lämnar? Och där är det ju så oerhört viktigt att få det stödet som vi då kan få via vårt kriscentrum och hjälp och prata om de här sakerna. Och ibland är det ju så att en kvinna, säger jag slarvigt igen, väljer att gå till kriscentrum och att kriscentrum bygger upp henne så att hon sen tillsammans med kriscentrum kan komma till oss och göra en polisanmälan. Och när vi då får en sån polisanmälan så är det så oerhört viktigt att vi agerar snabbt. Att vi ser till så att den här kvinnan får ett målsägarbiträde omgående. Och då är det en jurist som liksom kan vara ett stöd i hela den här processen. Och att vi får in ett tidigt inträde av ett målsägarbiträde betyder att målsägarbiträdet kan hjälpa den här utsatta personen att känna sig trygg. Hjälpa den utsatta personen att berätta på ett sätt som polis och åklagare behöver det för att vi ska kunna leda vidare detta till en fällande dom. Och att vi strävar efter att jobba med de här ärendena så snabbt vi bara kan. Och det är ju det vi hoppas på att kunna göra när det gäller de vuxna ärendena nu när vi har blivit lite fler. Därför att vi har fått anställa mer personal just mot den här satsningen.
Jag tänkte så här, hur kan anhöriga och vänner hjälpa de här kvinnorna då? Eller partners eller männen så att säga. Hur kan de vara ett stöd för de här?
Det är oerhört viktigt att våga se och att våga ställa frågor. Och att inte ta det första svaret för en sanning. En person som är utsatt väljer att inte säga det själv och att säga att man kanske har sprungit in i en skåpslucka hellre än att säga att man har fått ett slag av en knuten hand. Men ta er tid och prata med era anhöriga och kompisar och vänner, vem det kan vara. Och hjälp dem att komma vidare. För jag tror att oftast så känner man det på sig när någonting inte är riktigt som det ska. Och jag tror att det är precis det stödet man behöver. Någon som faktiskt kan stötta mig och som kanske kan gå med mig till polisstationen och ska göra en polisanmälan. Och den personen som jag då har berättat detta för, den blir oerhört viktig i vår rättsprocess. För det blir ett stöd ett stödbevis i vår process. Att du har berättat för din bästa väninna. Och jag kan berätta om ett sådant där vi hade en kvinna som var utsatt för väldigt grov brottslighet under många, många års tid. Och där det också vid ett tillfälle skedde en grov våldtäkt. Där den misstänkte gärningsmannen agerade på ett sätt som var oerhört våldsamt. Och bland annat slet sönder hennes nattlinne eller pyjamas. Och några dagar efter så går hon ner i tvättstugan och då har hon med sig sin väninna. Och väninnan får syn på henne när hon ska lägga in tvätten. Men vad har hänt här? Och då berättar hon för sin väninna exakt vad som hade hänt för det här tillfället. Och det är ju, de här ärendena har vi ju aldrig några vittnen. Någon som liksom blir åsyna vittnet i en våldtäkt i en relation. Men hon berättade för sin väninna. Och det blev precis det som åklagaren och tingsrätten och hovrätten sen valde att använda som stödbevisning för just det brottet då, den grova våldtäkten. Hon hade berättat för sin väninna på ett trovärdigt sätt några dagar efter. Och det gjorde att vi kunde få en fällande dom på 4 år och 6 månader på den gärningsmannen för dels då våldsbrotten och dels också sexualbrottet mot den här kvinnan.
Jag tänker, för oss är det naturligt att prata om kriscentrum. Alla kanske inte vet vad just kriscentrum är. Det är ju kommunen här i Lund, så är det Lunds kommun som driver den samtalsmottagning som finns. Och det är ju de som bor i Lunds kommun och våra kranskommuner runt omkring er som man kan kontakta om man vill ha hjälp, om man inte vill gå till polisen eller vill ha någon att prata med. Det finns garanterat kriscentrum eller andra varianter i alla kommuner. Men just här i Lund så finns det ju kriscentrum som man kan nå via kommunen, tänker jag.
Mm.
Och vi har brottsofferjouren också. Och det finns något som heter stödcentrum för ungdomar som också finns i, och går att nå inom kommunen. Så det finns ju stöd, och om man vill ha hjälp så finns det att få.
Mm.
Mm. Ja, men det är gott. Och där tänker jag också att polisen.se har ju massa information, och det finns ju även brottsofferstöd och länkar där på polisen.se. Det vi också har på polisen.se är ju att man kan faktiskt tipsa polisen. Det är ju en viktig funktion som vi har, som vi drar mycket nytta av. Att vi är ju beroende av våra medborgare, deras ögon och öron där ute. Utan dem så hade vi ju varit lite i skvalvattnet, så att säga. Eller hur?
Ja, vi, det är ju de som gör vårt arbete, kan man säga. Vi måste ju hjälpa dem i alla lägen.
Mm.
Så det, och därför har vi utvecklat, om man tänker tipsa polisen på vår hemsida. Polisen.se är vår hemsida, och sen finns det en enkel länk som heter tipsa polisen. Som vi utvecklar, och den fungerar ju nationellt. Man får ju gå in och välja vilken region eller var man vill hamna någonstans. Och så kan man tipsa om vad som helst. Om man har sett en konstig bil, eller om man tror att grannfrun blir misshandlad, eller några ungdomar som begår hyss eller missbrukar. Det finns allt man kan tänka sig. Tipsa oss. Det går jättebra att ringa. Såklart kan man ringa till oss också. Men i dessa tider så är det så enkelt att man har mobiltelefonen och går in på hemsidan och går in i den mallen som finns där. Tipsa polisen.
Mm.
Men vi önskar ju absolut att det var fler som ringde det där samtalet, just när man hör någonting som man tror pågår i lägenheten intill. Ta det ansvaret och ring. För det är ju precis i de lägena polisen ska komma och hjälpa den som kan vara utsatt för ett brott.
Mm. Och det är så, och klart så är det så akut, om det är akut så är det 112 man ska ringa. Annars så har vi 114 eller då som det tipsar polisen.
Och det är ju viktigt, alltså det här med 112, för det är ju fortfarande, folk är osäkra på det numret, och vi är lite svenska fortfarande med att säga, men man vill ju inte störa i onödan. Det ska man visst göra, för är det så att det är ett pågående brott, man hör konstiga saker eller det är någonting som man får, det känns inte bra i magen, ring 112, så får operatören där avgöra hur man ska prioritera det.
Mm. Det kan vara det avgörande samtalet.
Exakt.
Både för den som är utsatt och för att vi ska kunna föra processen vidare.
Jag tänker polisen.se, den här tipsa-länken, den kommer ju till oss sen. Så Om man nu tänker att men de vet ju ändå inte vad som händer i Lund. Men det kommer till oss som jobbar i Lund. Så man behöver inte fundera på vart den tar vägen. Utan man kan skriva att det är kiosken bakom, dungen bakom kiosken eller någonting. Alltså vi hittar dit. Det är lugnt, då åker vi, då löser vi det. Ja. Så ge oss bara informationen, så det är jätteviktigt för oss.
Och man kan så absolut få vara anonym också i detta. Det är viktigt att säga. Jaha, men ja, det var det. Vilket, tack så mycket Birgitta Bergström för att du kom hit och berättade om din verksamhet.
Tack själv.
Jag hoppas att ni där ute har fått varit lika intresserade. Det har varit jättespännande att lyssna på. Fast jag ändå jobbar där, har varit där många år, så lärde jag mig ganska mycket nytt idag. Patrik, några avslutande ord?
Ja, vi, det är maj månad. Normalfallet så är det ju hektiskt tid för oss med lundalopp och skolavslutningar. Och det är baler och massa roliga grejer som vi jobbar med. I år blir det inte så. Just nu så ser vi hur vi kan hjälpa till med skolavslutningarna, om det blir något sånt. Men det är skolorna som avgör det, men vi är ju där och samverka med gymnasieskolorna bland annat, om det blir några lastbilsflak eller vi ska göra. Försöker vi också hjälpa till med så gott vi kan. Så vi alla ska hjälpas åt i coronatider. Det gör vi också.
Vi håller er uppdaterade i nästa podd. Ja. Tack Birgitta och tack Patrik.
Tack
så mycket.
Hej hej.
Hej då.
Hej hej.